Välkomna till Slaget efter 12, som idag ska handla om en så eldfängd fråga som att återinföra svenska och finska som obligatoriska ämnen i studentexamensprovet. Jag som håller i trådarna för den här diskussionen heter Maria Nylund. Idag är bara provet i modersmål obligatoriskt i studentexamen och resten av ämnena får man välja något sånär fritt. Det här är en fråga som Svenska Folkpartiet har drivit i regeringsförhandlingarna och det finns nu en skrivning om att det är regeringens målsättning att förändra studentexamensproven så att det igen ska bli obligatoriskt att skriva proven i det andra inhemska språket, alltså finska eller svenska. Så här står det. Det ska så snabbt som möjligt utarbetas ett program som främjar lärandet i det andra inhemska språket. Regeringen sätter som mål att införa det andra inhemska språket som obligatoriskt ämne i studentexamen. Så lyder texten alltså i det här regeringsprogrammet. Och det här har nu redan hunnit väcka en hetsig debatt på sociala medier och förslaget får ris och ros av olika orsaker. Det var nu inte helt överraskande att det skulle väcka storm på sociala medier. Är det här ett modigt eller ett dumdristigt förslag? Det ska vi diskutera idag med samhällsanalytiker Jenny Stenberg Sirén från tankesmedjan Magma. Du är också universitetslektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Välkommen.
Tack.
Och så har vi också Bicka Olin med oss här. Du är förbundsordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Johanna Kiviniemi, du är en så kallad språkambassadör i Åbo. Vi ska snart höra mer om vad det här innebär. Välkommen med du också.
Tack.
Ja, Johanna Kiviniemi, din bakgrund den är helt och hållet finskspråkig. Men du är jätteengagerad för tvåspråkigheten i vårt land. Vad tänkte du då du hörde att regeringen igen vill göra det obligatoriskt att skriva det andra inhemska språket i studentexamen, alltså svenska eller finska?
No, det kom väldigt överraskande, men som en glad överraskning.
Du tyckte det?
Ja, jag förhåller mig alltid positivt till initiativ som värnar om tvåspråkigheten i Finland. Men nu efter att jag har lite hört svenska lärarnas synpunkter på det hela så har jag insett att även om syftet är bra så är det här kanske ändå inte det rätta sättet.
Du är tveksam till det här obligatoriet, att det är klokt.
Ja, det är visst så att vi inte kan återgå till den situationen där vi var för 14 år sedan eftersom mycket har förändrats sedan dess.
I studentexamensproven och så.
Precis. Vill man lägga mera tyngd på det andra inhemska språket så skulle det kanske snarare gälla att ge bättre poäng för det andra inhemska språket vid antagningen till fortsatta studier.
Det har att göra med det här nya poängsättningssystemet. Vi kommer Precis. Helt säkert att komma in på det här om en stund. Bicka Olin, Finlands gymnasistförbund och ni på Finlands svenska skolungdomsförbund, ni ställer er kritiska till det här. Berätta varför.
Nu egentligen så ställer vi oss kritiska till vilket som helst obligatoriskt nytt ämne i studentexamen. Det är klart att vi redan nu kan se att många studerande upplever studentexamen speciellt som stressig och får stresssymptom som nog inte hör hemma i utbildnings- eller överhuvudtaget liksom, som en normal del av livet just på grund av att studentexamen upplevs som så stressande. Och då är det nog inte alls rätt riktning att börja gå och sätta dit några obligatoriska prov varken i svenska, finska eller egentligen i någonting annat. Så det är den huvudsakliga orsaken till varför vi ställer oss så kritiskt. Sen är det klart att vi jobbar ju för ett tvåspråkigt Finland då och vill se att så många som möjligt har förutsättningar för att klara sig på båda inhemska. Men att lägga till ett prov så ger inte något mera färdigheter egentligen alls. Det ändrar ingenting annat än att det sätter till stress där i vardagen för de studerande som hade tänkt göra annorlunda i skrivningarna. Och istället så kommer de att de måste skriva ett prov som de kanske inte har hunnit förbereda sig på alls på samma sätt. Att vill vi satsa på tvåspråkighet så finns det jättemånga andra metoder för det.
Det ska vi komma till sen. Jag hoppas att du kommer med goda tips där. Jenny Stenberg Sirén, du jobbar som samhällsanalytiker vid tankesmedjan Magma och du jobbar mycket med frågor kring medier och språk. Vad tänker du om de här planerna på att återinföra obligatorisk studentsvenska och finska?
Jag måste säga att jag blev också ganska förvånad för att det här hade ju inte föregåtts av en debatt på det sättet. Men det är klart att här skulle jag säga att det allra viktigaste vi ser här är signalen som ges. Att den nya regeringen vill på något sätt signalerar väldigt tydligt att svenskan är viktig i Finland. Och det finns ju väldigt många skrivningar som berör svenskan och nationalspråken överhuvudtaget. Så om man ser på det här som ett led i att stärka nationalspråken via också den nationalspråksstrategi som finns inskriven i regeringsprogrammet, så är det här en logisk följd av det. Som vi var inne på finns här många aspekter på det. Tänker man rent språkkompetensmässigt, så tror jag ju nog att det kan vara en bra lösning att göra det till obligatoriskt, antingen då på det här sättet eller på något annat sätt, att just som Bicka var inne på, att om man kan få mera poäng för det andra inhemska, det kan vara ett så här dolt obligatorium, att man uppmuntras till att skriva det andra inhemska. Men det vi ju ser är att sen det blev frivilligt så har antalet abiturienter som skriver det andra inhemska sjunkit väldigt mycket. Speciellt då finskspråkiga som skriver svenska, men också svenskspråkiga som skriver finska.
Just det. Ja, för 14 år sedan, år 2005, så förändrades studentexamen så att alla andra ämnen förutom modersmålet blev frivilliga i studentexamen, och det här sågs ju som en stor ödesfråga för det tvåspråkiga Finland då, alltså att slopa kravet på att skriva svenska eller finska i studentexamen. Det skulle leda till konkret sämre kunskaper i framförallt då svenska. Och det här andelen finskspråkiga gymnasiestuderande, precis som du var inne på här Jenny Stenberg-Sirén, så antalet gymnasiestuderande som valde att inte skriva svenska i studentexamen, det börjar ju minska från dag ett. Och den här trenden har fortsatt sedan dess. Vad tror du, Jenny Stenberg-Sirén, vilken betydelse har det för de verkliga språkkunskaperna, det här provet? Alltså, vilken bild har du av gymnasiestuderandenas kunskaper i det andra inhemska språket just nu?
Det är klart att om ett prov är, eller om man siktar mot ett prov oberoende av om det är obligatoriskt eller inte, så studerar man ju på ett annat sätt än om man studerar det bara kurserna som ingår. Det ser vi ju nog på universitetsnivå nu, att de som kommer till universiteten så har sämre kunskaper i då framförallt svenska, alltså finskspråkiga har sämre kunskaper i svenska. Och det, på flera håll har man tvingats sätta in extra stödande kurser för att de då ska klara av de obligatoriska kurser i svenska som finns på universitetsnivå. Så kunskaperna har blivit sämre, det kan man väl nog lugnt säga. Det som jag kanske tycker att är viktigare här, sist och slutligen, är den mening som du läste upp där också ur regeringsprogrammet, den som kommer före det här med obligatoriskt ämne, att det ska så snabbt som möjligt utarbetas ett program som främjar lärandet i det andra inhemska språket. För det är ju det som det är ju det som det handlar om. Det är ju det som är det viktiga, att vi ska få bättre kunskaper i svenska och finska då respektive. För vi ska inte glömma bort att det finns också svenskspråkiga som har valt bort finskan och vars kunskaper i finska inte heller är speciellt bra. Så att om den nya regeringen faktiskt lyckas hitta metoder så snabbt som möjligt som här står för att förbättra kunskaperna och lärandet i det andra inhemska, så det är ju enbart positivt.
Johanna Kiviniemi, du möter ibland finskspråkiga gymnasiestuderande i egenskap av det här språkambassadör som vi nu ska komma till, vad du riktigt konkret gör. Men jag undrar ändå, att hur bekymrad är du över deras språkkunskaper när du har mött finskspråkiga gymnasiestuderande? Hur bra svenska kan de, tror du?
Vi ger eleverna alltid möjligheten att fråga och ställa frågor efteråt. Och jag märkte nog att det är en ganska hög tröskel för att det skulle ställa frågor på svenska. Så det säkert tyder på att det inte är så vana vid att använda svenska språket. Å andra sidan så sa det min värdinna i Sankt Karins gymnasie, Heli Tasala, svenskaläraren där, att över hälften av abiturienterna hade skrivit svenskan i år. Och det tyckte hon var ett riktigt bra resultat.
Ja, man skulle ändå, fast det förstås är att det har sjunkit mycket, men trots allt är det ju ändå hälften som skriver svenska i studentexamen. Men hur oroliga är ni för de här konkreta kunskaperna i både finska och svenska? Alltså det blir ju också allt vanligare, precis som Jenny sa här, att också svenskspråkiga studerande lämnar bort finskan i studentexamen. Hur bekymrade är ni för de här de facto-kunskaperna? Vad säger Bicka Olin?
Jag tror kanske att, de där faktakunskaperna har kanske inte ändå sist och slutligen så mycket att göra med vilka ämnen man skriver i studentexamen, utan där handlar det ju ganska mycket om att välja det som man får med högre poäng för när man söker in. Och om man söker in till en sån utbildning där det andra inhemska inte värderas så högt, så kanske man till exempel prioriterar matematiken, och de här två ställs ju ofta mot varandra i och med att i dagens läge är det så gott som omöjligt att skriva studenten utan att skriva endera matematik eller det andra inhemska. Och det här tror jag att är mycket liksom större orsak till varför vi ser att, att flera väljer bort det andra inhemska. Att om det är någonting som jag ska göra någonting åt, så är det kanske det att du ska inte bli tvungen att taktikera mellan olika ämnen, utan du ska välja de som intresserar dig och de du är bra på. Och vill du välja bort både finskan och svenskan och matematiken, så liksom välj. Och vill du ha båda med, så ska det vara också liksom ett enkelt alternativ. Och på det sättet så kan vi också säkert öka den där mängden människor som skriver det andra inhemska, om de inte sätts liksom mot matematiken på något sätt. Och där är ju också den där undervisningen helt vital för att öka den där motivationen och öka den där självkänslan. För jag tror att det är sist och slutligen hemskt många, speciellt finspråkiga men nog också många svenskspråkiga unga, som kan bättre än vad de vågar tro. Men eftersom man inte har kanske fått till exempel den där utbildningen att till exempel bara prata och använda språket, utan det är mycket grammatik och mycket liksom, böjningsformer och så vidare som kanske spökar där i bakhuvudet, så väljer man bort det andra inhemska för man tänker att det är svårare att komma igenom det. Så också hur provet utformas och hur vi liksom undervisar i det andra inhemska är mycket avgörande för att höja den där mängden människor som känner att de kan välja det och att det faktiskt är ett reellt alternativ.
Mm. Det här taktikspelet som du var inne på här, Vicka, det har ju säkert kanske lagt i en ännu högre växel nu i och med den här reformen som vi har på gång här. Det är alltså mycket på gång kring studentexamensproverna just nu. I slaget efter 12 förra veckan så diskuterar vi om det att man från och med nästa vår fullt ut kommer att ta i bruk ett nytt antagningssystem vid universiteten och högskolorna. Och då går det till så att gymnasiestuderande får på basen av sitt studentexamensprov poäng. Alltså olika ämnen i studentexamen ger olika mängd poäng, och de här poängerna ska man ju då försöka maximera såklart för att kunna söka till en högskola. Och lång matematik i studentexamen ger ju överlägset mest poäng. Det där, hur går det här nya poängsystemet ihop med att införa flera obligatoriska ämnen i studentexamen, Bicka och Olin? Blir det roddigt?
Det blir roddigt, och det är kanske just en av de här huvudorsakerna till varför vi ställer oss så negativa till att lägga till något som helst obligatoriska delmoment i studentexamen. Och där är det inte alltså fråga om ämne per se, men alltså det att det finns studerande som kanske blir tvungna att helt och hållet välja bort att skriva studenten eller gå gymnasiet på grund av att det finns något ämne där de saknar helt och hållet förutsättningar för att skriva det. Och här har ju också lyfts upp när det gäller den här studentexamen, till exempel att unga med invandrarbakgrund sätts i en hemskt ofördelaktig situation om de är tvungna att börja med det andra inhemska i gymnasiet då, och sen liksom förutsätts skriva det. Alla sådana här grupper som man inte kanske har tagit i beaktande så mycket. Så det finns ju nog alltså mycket problem med just det här obligatoriska momentet där. Att där som det som man skulle kunna göra just för, som också nämndes, alltså för att få folk att skriva det andra inhemska i större utsträckning, så är ju kanske det där att faktiskt prioritera och ge mycket poäng för det andra inhemska på de branscher och utbildningar där det behövs i jobbet. Och det finns ju massor med sådana, och största delen av högskoleutbildningarna och sen de yrken man kan gå till så förutsätter att man ska ha någon slags kompetenser i det andra inhemska. Så det här skulle inte vara liksom en svår grej att göra. Men jag tror att här har man gett kanske till och med för mycket autonomi åt högskolorna i vad de vill prioritera. Och det skulle man kanske kunna mera sen då styra till exempel från politikens sida.
Ja, det är ju universiteten och högskolorna som har avgjort hur man poängsätter olika ämnen. Och där har man då valt att belöna den stora arbetsinsatsen som behövs för att klara av lång matematik i gymnasiet. Men Jenny Stenberg, Sirén, du var inne på det här att du inte riktigt tror, eller hur ska jag säga, att det att det är obligatoriskt ändå ger en viss puff för att verkligen satsa på det här. Hur bra tycker du att valfriheten fungerar?
No, obligatoriet tvingar ju dem att satsa på det, ska vi väl säga. Det vi ju åtminstone kan se av det här valfriheten är att det ju inte sporrar till att läsa det andra inhemska. I och med att det är över hälften som väljer att inte skriva det i studentexamen, så kan vi åtminstone säga det. Det som den här valfriheten ju också har lett till är att intresset för språk, eller för att skriva språk i studentexamen, har gått ner överhuvudtaget. Engelskan är stark, men de andra språken har också minskat väldigt mycket. Till exempel tyskan har gått ner jättemycket. Så att det ser jag också som ett problem här. Jag säger inte att vi ska göra fler ämnen obligatoriska, men det är en följd av den här frivilligheten att de här ämnena har minskat i betydelse tydligen för abiturienterna, och det kan också hänga ihop med vilka poäng man sen får i olika intagningar. Att här delar jag nog Bickas oro över den här matematikens starka ställning i alla studieområden. Det är naturligtvis det är ju viktigt i vissa och så vidare, men nu har den fått så stor betydelse. Och det betyder ju också att speciellt om man läser den långa matematiken att det är väldigt många kurser man ska ta som då i praktiken tränger bort andra kurser ur gymnasiestudierna. Men det där... vad ska vi säga? Engelskan har ju blivit väldigt dominant i de ungas liv. Det ser vi en studie som vi har gjort i Magma. En ungdomsbarometer som vi gjorde i fjol visar bland annat att engelskan finns väldigt starkt med i de ungas liv. Både virtuellt och i deras näromgivning, i deras umgängeskretsar. Och det är ju inget fel i sig. Det som man kanske också kan däremot vara lite orolig över, som den här ungdomsbarometern visar, är det att bland de finlandssvenska ungdomarna som har svarat på den här barometern, alltså det är då riktat till finlandssvenska ungdomar, så finns det en klar tudelning. Det finns de som har engelska och svenska i sitt liv, och det finns de som har engelska, finska och svenska. Men det finns alltså helt klart en grupp som använder väldigt lite finska, som inte har uppgett sig tala finska väldigt mycket alls i umgängeskretsen, inte talar finska hemma och inte använder finska på nätet eller väldigt marginellt. Och det här betyder ju att de på ett sätt står utanför en stor del av vårt samhälle. Och för dem tycker jag ju att det här obligatoriet kan vara till hjälp. För att ska man bo här i Finland så måste man nästan kunna finska. Eller det är väldigt knepigt om man inte kan finska i det här samhället.
Vad tänker du, Johanna Kiviniemi, du sitter här och nickar?
Ja, det stämmer. Jag tror också att det är väldigt viktigt att kunna finska. Och till exempel så har jag varit med om att lära finlandssvenska barn finska. Det gör vi fortfarande här i Åbo. Vi har Hem och skola ordnar finska klubben där vi lär barnen som inte talar finska hemma finska. Och det tror jag också att det är väldigt viktigt för att de ska kunna känna sig som likvärdiga medlemmar i samhället.
Och du är ju alltså med då i Hem och skola i Åbo, som ju är en väldigt finskspråkig stad där ju den svenskspråkiga befolkningen är i liten minoritet här, och trots det finns det barn som lever helt och hållet på svenska.
Ja, det stämmer.
Jo, det kanske man glömmer bort ibland. Man tänker på Åland kanske och vissa orter i Österbotten där man lever väldigt svenskspråkigt, men också i södra Finland så går det bra att leva väldigt svenskt så att säga, och då kan det ju hända att finskan inte kommer riktigt från himlen så där bara. Det där, men vad tänker ni om den här engelskans roll i det här? Alltså, kan det innebära någon slags bekymmer det här för kunskaper i finska och svenska, det att engelskan är på frammarsch på det här viset? Du har berättat, Jenny Stenberg, Sirén, att många unga via till exempel YouTube eller datorer och sociala medier så använder sig av engelska.
Precis. Jag tror kanske inte att engelskan är ett problem för de här unga i deras liv, utan det är ett tillskott till deras språkliga kompetens. Det är klart att jag läser mycket studenttexter, och där ser man rent så kvalitativt att det finns mycket engelska i vissa texter och det finns väldigt mycket finska i vissa svenska texter. Alltså de här språken går ihop och påverkar varandra. Men jag ser egentligen inte det som ett problem i sig. När man tänker mer på samhället i stort så kan det man ju se som ett problem att engelskan tränger ut de inhemska språken, till exempel i affärslivet och inom det akademiska livet. Framförallt kanske där en väldigt stor del av forskningen publiceras på engelska. Det är det språk man når ut med helt enkelt. Ifall det finns sådana här domäner där nationalspråken försvinner. Så det är ju ett samhälleligt problem. Och det är ju också det som till exempel Institutet för de inhemska språken har lyft fram i sin efterlysning av ett nationalspråksprogram som regeringen nu då har svarat på. Men för de här unga i sig så tycker jag ju kanske inte att det är ett problem med engelskan, utan det är ju ett tillskott. Sen skulle de ju gärna få ha andra språk också. Mm.
Jag måste säga att jag tycker att det ska vara jätteviktigt också att man kan bli student utan att behärska det andra inhemska, för det är helt ett faktum att inte kan vi liksom förutsätta att på gymnasienivån att det är där vi börjar lära folk som inte har fått med sig det andra inhemska hemifrån, för vi är ganska många. Jag vet inte hur folk har blivit med en sån här bild av att finlandssvenska på något vis alltid är tvåspråkiga. Jag har växt upp i Borgå och vi var kanske hälften som hade bara ett hemspråk, och det här är ju helt en naturlig del för hemskt många svenskspråkiga att växa upp och måste faktiskt liksom riktigt kämpa med den där finskan. Jag tycker att det är jätteorättvist om vi faktiskt ska sätta folk i den situationen att du väljer mellan att endera blir du inte student eller sen så måste du lära dig det andra inhemska där liksom som vuxen i det hänseendet. Det ska nog kunna gå att få en andra stadets examen också utan att kunna. Det tycker jag också i fortsättningen. Sen är det helt klart att vi måste öka andelen människor som kan de båda inhemska språken. Och det skulle hemskt gärna få vara nära alla. Men jag tycker att för den enskilda studerandens del så måste det vara möjligt också att kunna bli student även om du inte behärskar det andra inhemska. För det finns många människor som inte blir kvar i det här landet efter det här. Och det finns många som kommer att hamna på industrier och branscher där det inte kommer att behövas. Och sen måste vi komma ihåg att när vi talar om studentskrivningarna och deras påverkan, så det gäller hälften av åldersgruppen. För hälften går en yrkesutbildning där det inte finns något som helst desto högre liksom prov på det andra inhemska. Det finns, tror jag, två kurser per utbildning som man måste åtminstone gå. Så när vi pratar om liksom hela samhällets språkkompetenser, så om vi gör några åtgärder som på riktigt ska ha skillnad, så de börjar i grundskolan, och det är början av grundskolan vi talar om, inte på något vis att ett obligatoriskt språk ska kunna, tror jag, göra någon som helst skillnad egentligen för den här språkkompetensen.
Jag tänkte att, ja, säg.
Får jag bara fortsätta där? Jag håller på det helt och hållet med Bicka att insatserna behöver ju komma väldigt mycket före gymnasiet, att det är väldigt sent om det är först där det börjar. Och precis som hon sa, så nu har man ju tidigare lagt undervisningen i svenska, men timantalet har ju inte ökat, så resurserna har inte ökat, så det har inte hjälpt egentligen, utan det som just skulle behövas är ju större insatser överhuvudtaget. Och sen håller jag också helt och hållet med om det här att vi ska inte stirra oss blinda nu på gymnasiet och studentexamen, utan det är ju i allra högsta grad också de som går i yrkesskolor och som kommer att jobba inom en massa olika serviceyrken, i servicebranscher, där man ju framförallt behöver kunna betjäna kunder på många olika språk. Så där skulle definitivt behöva större insatser.
Ja, språkundervisningen kommer ju faktiskt att tidigare läggas från och med årsskiftet. För då träder de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i kraft, och enligt de här då nya grunderna så ska alla elever inleda studier i det första främmande eller andra inhemska språket senast på våren i årskurs 1 redan. Så det är ju betydligt tidigare än förut, och det får man väl säga att det är ett steg i rätt riktning. Men ni menar att det har inte riktats tillräckligt med resurser i alla fall för att det ska bli till någonting?
Nu är jag inte säker på om jag har alla fakta på hand, men är det inte så att det är ju inte nödvändigtvis det andra inhemska, utan det är, i Nej, många det skolor är det engelskan precis. Som blir det första främmande språket, så att det hjälper inte nödvändigtvis upp den här problematiken.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om attityder till svenskan också, och det där, där kommer du, Johanna Kiviniemi, in också på det sättet att du är alltså en så kallad språkambassadör, som vi har nämnt här flera gånger, men vi har inte ännu kommer berätta vad det handlar om. Och det är alltså så att den här våren så har det startat ett nytt projekt som finansieras av Svenska Kulturfonden, och där så kallade språkambassadörer, alltså finsk- och svenskspråkiga personer, ni besöker skolor för att försöka förbättra attityderna till tvåspråkighet, och ni ska helt enkelt hjälpa människor att försöka förstå nyttan och möjligheter med att kunna flera språk. Och du är själv alltså ursprungligen helt finskspråkig, och nu besöker du finska gymnasier för att berätta om nyttan med att kunna svenska. Jag undrar, vad brukar du lyfta fram när du träffar finskspråkiga gymnasiestuderande?
Jag brukar berätta att eftersom Finland identifierar sig som eller med Västeuropa, så är det viktigt för oss att delta i det nordiska samarbetet och vara med i Nordiska rådet, som värnar om den nordiska välfärdsstaten, som blivit ett slags varumärke för hela Norden. Och där är ju svenska språket en viktig gemensam nämnare. Och därutöver så är Sverige den näst största exportmarknaden för finländska företag, med en andel på cirka 10%. Och här i Åbo, i Åboland, så är ju andelen svenskspråkiga rätt stor. Så därför är det viktigt att kunna svenska både på jobbet och fritiden.
Går sådana här argument hem hos gymnasiet? studerande?
Jag tror det nog. Jag kommer ihåg hur man i gymnasiet brukade säga att man studerar för livet, men kanske man behöver ge ännu mer konkreta exempel på vad livet innebär, vad det kan betyda.
När du berättade att du har varit på besök då till Karinan Lukio, som alltså ett finskspråkigt gymnasium i Sant Karins, hur tog de emot de här goda, vad ska man säga, goda exemplen på varför det är bra att kunna språk? Vad sa de?
De lyssnade nog med stort intresse. Och det är många som är till exempel intresserade av att söka till Åbo Akademi.
Mm, just det. Det här är ju nu någonting som har väckt ganska mycket storm, som vi var redan inne på här på sociala medier. Och många är förbluffade över det där att man tänker införa nu då det här obligatoriet igen. Och det där, det är mycket kraftord och invektiv här när man är inne på sociala medier. Men vad tänker ni om den här reaktionen som det här har väckt?
No, den var väl ganska väntad, kan man väl säga. Ingen överraskning i sig. Inte hade ju varit rosor före heller. Så att jag menar, det är ju de som är emot obligatoriska svenskan är emot obligatoriska svenskan, och det är klart att nu får de vatten på sin kvarn. Mm. Det som jag hoppas på nu är att alla regeringspartier skulle som med enad front alltså gå ut och stödja det här och visa på att svenskan är viktig och att det är inte okej att man får naturligtvis bara emot att skriva obligatorisk svenska, men hur man diskuterar det, att ge modeller för hur ett gott debattklimat kan se ut. Det finns ju också inskrivet i regeringsprogrammet att de ska förbättra språkklimatet här i landet. Och det hoppas jag ju att de nu genast ska ta tag i och försöka göra helt enkelt.
Med tanke på det här språkklimatet, är det klokt att genomföra en sån här reform och eventuellt förorsaka nytt stort motstånd då mot svenskan bland unga och kanske äldre också? Vad tänker ni om det? Kan det här provocera fram liksom ett nytt och större motstånd?
Jag tror att speciellt det som vi reagerar på starkt var just det, att det här kommer att göra det ännu svårare att argumentera för alla de här andra lösningarna för tvåspråkighet som vi gör i vardagen, både liksom på FSS och sen tror jag många finlandssvenskar som rör sig liksom inom medborgarsamhället och försöker liksom stärka det tvåspråkiga Finland, att det här är en så konkret, det är ett stressmoment för unga som vi lägger till, och det är inte fast i det att det är det andra inhemska, utan det är fast i att det är ett tillprov, men det får hemskt starkt en språkpolitisk stämpel, vilket gör det svårare att argumentera för andra bra lösningar. Så den vägen är jag hemskt besviken på att det här var det man valde att lyfta upp när det finns så mycket annat bra om tvåspråkigheten i det här regeringsprogrammet. Så jag skulle ha låtit liksom andra inhemska vara liksom frivilligt på samma sätt som alla andra ämnen också är. Och så skulle vi istället kunna faktiskt satsa på språkundervisningen, satsa på hur vi undervisar språk och satsa på de här andra olika åtgärderna och lösningarna, fortbildningar på svenska för alla som jobbar inom till exempel offentliga sektorn, alla sådana här saker, dit det behövs resurser och dit det behövs faktiskt man vänder uppmärksamhet. Så det här tycker jag bort från andra positiva förslag för ett mer tvåspråkigt Finland, och det är jättesynd.
Vad tänker ni andra? Vad tror du Johanna Kiviniemi om attityder mot svenskan, och kan det här förslaget tvärtom vara en lite nackdel? Alltså att folk blir arga.
No, det är svårt att säga, men visst är det möjligt. Att någonting är obligatoriskt så brukar kanske ha den inverkan.
Det som man ju också kanske kan fundera på är, jo, säkert finns det många som blir arga, men att då får man väl väga i vågskålen att vad är viktigare? Att fler hålls nöjda, eller att, jag menar, sen jag förstår absolut Bickas poänger här med att det stressar abiturienterna, men att är det viktigare att vi då försöker stärka nationalspråken eller att vi försöker hålla en viss opinion nöjda? Att jag förstår nog varför man har valt att försöka få igenom det här, och jag tycker ju i sig att det är en jättefin signal nog. Sen kan man diskutera formen för det naturligtvis.
Ifall det går så nu att man faktiskt genomför det här, så vad allt skulle det kräva liksom för ytterligare åtgärder för att det här nu ska landa positivt på något sätt och verkligen leda till konkreta goda språkkunskaper? Vad tänker ni om det? Jag tänker just på undervisningen långt tidigare skede. Som vi var inne på redan, att börja i årskurs 1 eller så. Men hur mycket resurser, vad borde hända med undervisningen för att man ska tycka att det är roligt och intressant att lära sig svenska till exempel?
Det finns ju redan nu väldigt mycket nog som görs, till exempel Svenska Nu-projektet som är väldigt aktivt och reser runt i skolorna och gör ju väldigt mycket. Överhuvudtaget är det väl något som mer resurser som behövs. Att ju tidigare man lär sig språk, desto bättre, desto enklare är det och desto lättare är det. Man har kanske inte heller de negativa fördomar tack, till det om man är barn, som när man ränner liksom tonåring. Så mer resurser skulle jag säga. Sen ska vi ju komma ihåg att det här är ju ingenting som sker imorgon. Förrän det här beslutet är fattat så har gått liksom beretts och fattats på alla nivåer. Och sen förrän det kan införas så vi talar om väldigt många år innan vi är så långt. Så att mycket kan hända under den här tiden.
Mm. Utmaningen är ju det när man sätter liksom unga som målgrupp för, eller som den här spelknappen egentligen för att påverka och förändra, när det som vi faktiskt skulle behöva för språkklimatet, det handlar ju speciellt om att påverka till exempel föräldrarna som kanske kommer med den där negativa attityden till det andra inhemska redan långt tidigare innan man börjar studera det i skolan. Och där skulle jag nog hemskt gärna säga att det här fokuset inte bara skulle ligga heller på skolan och utbildningen, även om det såklart är metoden för att öka språkkunskaperna. Men när det kommer till språkklimatet så finns det hemskt mycket vi skulle borde göra och kunna göra också, till exempel i arbetslivet och till exempel i våra offentliga instanser som inte klarar av att idag ge service till exempel på det andra inhemska, att vad är det som är problemet där? Och det är ju också ett sätt att visa åt unga människor att det här är det här konkreta följderna, det här konkreta positiva som du kan bidra med om du satsar på att lära dig det andra inhemska. För sist och slutligen kommer den där liksom sanna motivationen och det som gör att du inte bara kan skriva dig i studenten utan också använda dig resten av ditt liv. Så det kommer från att du vet varför det är viktigt och du vill lära dig.
Mm. Ja, vad tänker ni om det att gymnasiestuderande nu blir ett verktyg för att vända utvecklingen åt endera hållet? Alltså, förra regeringen ville främja naturvetenskaper och matematik och nu handlar det om språk. Vad tänker ni om det att det är just ett studentexamen man ser på?
Ja, det sätter ju nog en hel del press förstås på de unga och på hela utbildningsväsendet i sig. Det positiva i det här kanske är det att man ser att det finns politik i politiken igen. Alla partier är inte likadana, utan det är faktiskt skillnad vem som sitter i regeringen, och det ser vi. Sen att det sker ganska snabba förändringar samtidigt som det kommer också andra förändringar in från högskolornas sida till exempel. Så nu har det ju varit väldigt mycket på gång när det gäller just studentexamen, och det är kanske lite olyckligt att så mycket händer samtidigt.
Mm. Ja, och sen måste jag säga att det märks också att de senaste 4 åren så har liksom skol- och utbildningspolitiken i stort sett handlat om att be om lite mer resurser på grund av de här fruktansvärda nedskärningarna. Så vi har inte heller haft förutsättningar att diskutera det innehållet på samma sätt. Och jag tror det märks hemskt tydligt i det här regeringsprogrammet. Att här är många sådana saker som nu inte riktigt har varit liksom diskussion i samhället, utan som bara liksom mitt i allt skuffades in dit utan desto mer liksom dialog. Och det måste jag säga att där finns både positiva och negativa saker förstås, men det är synd att vi inte har haft mera diskussioner om det här innehållet, och speciellt när det gäller studentexamen som dels är ett ganska tacksamt politiskt verktyg, för man kan göra ganska mycket med det, men också det att den har ökat betydelsen, den ökar stressen i skolan, och vi har fortfarande ingen som helst liksom diskussion om vad ska vår studentexamen innebära, varför har vi den, det kommer förslag om att slopa den alltid nu och då från diverse sidor, och liksom, det finns inte en sån här dialog om vad det är vi behöver den där studentexamen till och hur ska den se ut. Och hemskt mycket så att ja, det ska förnyas, men själva innehållet och vad är det vi mäter? Så det här är liksom fortfarande ett stort frågetecken, åtminstone för mig, att vad är det som vår politiska liksom agenda faktiskt vill styra och vad är det den ska användas till?
Mm. Ja, Centerns Markus Lohi säger till Iltasanomat här igår att sista ordet inte sagt kring studentsvenskan, och han låter förstå att åtminstone han själv skulle ha lust att sätta sig på tvären. Helt kort, hur tror ni att det kommer att gå? Kommer vi att se en obligatorisk studentsvenska och finska, att den återinförs? Vad tror ni helt kort? Vad tror du, Johanna Kiviniemi?
Jag tror politikerna kommer nog att inse att det inte kan göras så där bara.
Vad säger ni andra?
Jag vågar kanske inte säga ja eller nej, men det som ju är klart att det kommer att ta tid i så fall, att frågan är att hinns det ens med under den här regeringsperioden.
Men jag tror och hoppas att man inser att det är en bättre metod för att öka intresse för att skriva det andra inhemska är att poängtera det där i antagningsskedet i högskolorna, så att det fortfarande inte är liksom ett krav för att kunna bli färdig från gymnasiet och få studentexamen, utan att det istället liksom faktiskt riktas till de som har ett intresse av att använda det där språket också i sin fortsatta utbildning. Så jag tror och hoppas att partierna inser att det här är rätt väg för att styra den där utvecklingen.
Och med det här avslutar vi dagens debatt i Slaget efter 12. Tack till er som deltog, Jenny Stenberg-Sirén, Bicka Olin och Johanna Kiviniemi. Jag heter Maria Nylund.